Journalistenpodden.
Hej, välkommen Lisa.
Välkommen till dig också, till Bjurvald med hjärta, vår podd.
Nu är sommaren över.
Ja, den är väl det, definitivt.
Sist vi träffades var i Almedalen.
Nu är vi lite mer utvilade, kanske?
Absolut.
Ja, inte riktigt samma tempo. Men vi spelar in det här på en fredag. Och det släpps på en måndag.
Och det är precis innan vi satt oss här så har vi fått veta eventuellt då den sanna historien om varför Thomas Batson slutade.
Ja, han har nu...
sparken.
Precis, han har nu bekräftat för Honken på Dagens Media att det var så att han fick sparken helt enkelt. Det var inget hemligt toppjobb eller något som väntade i USA som jag till exempel hörde rykten om. Och det är en lång artikel i Dagens Media. Där det bland annat, om man verkligen ska sammanfatta sådär liksom 4000 tecken i en mening, kan vi väl säga att han vägrade göra som ledningen ville och var kanske en för stark publicist med för starkt journalistiskt driv och tänk.
Han förnekar ju just detta väldigt mycket. Han är väldigt noga med att berätta att hans styrelse har ställt sig bakom alla de satsningar som har gjorts på Expressen med TV och den här snabba nyhetssatsningen. Så att han skulle väl inte hålla med om den sammanfattningen.
Nej, detta stämmer.
Jag måste också få säga att det är lite taskigt att Dagens Media går ut och har felstavat hans namn felstavat i rubriken.
Nej, det var fult gjort. Ja. De blev för snabba och
nej, det var lite väl taskigt.
Pressläggningssvettiga på tangenterna.
Ja. Men hur som helst verkar det i alla fall vara klart att det var inte någon överenskommelse och några hemliga uppgifter som väntade.
Nej, det var ju alltså, oavsett att vissa detaljer här skiljer sig åt i beskrivningen. Han kanske har anledning att förneka vissa saker eller så har han rätta storyn. Så är det ju såklart att det här var inget positivt avsked. Det får man ju säga. Han vet ju själv att rubriken här blir så fick han sparken. Och han går med på den. Så att det är ju inget frivilligt här.
Nej, men och sen så, men det, vi struntar i detaljerna. Och
ja,
kommer
det tycker jag.
Kommer rakt fram till vad det handlar om. Han har gjort precis det som man tycker att en kvällstidens chefredaktör ska göra. Nämligen värna sitt varumärke, öka räckvidden, vara snabbast, vara först, vara intensivast.
Precis.
Och han har försvarat Expressen och han har stått upp som en väldigt, väldigt, väldigt som är tydlig publicist.
Ja, precis.
Och det är detta han får sparken för.
Ja, så är det. Det är väl en otroligt trist utveckling, eller hur?
Ja.
Det här är väl något som tänker man på kanske så här, the glory days of journalism, så New York Times på 70-talet eller något, så hade väl det snarare varit arbetsbeskrivningen av en chefredaktörs post. Och nu så ser vi ju allt mer, alltså mitt media är väl verkligen en case in point, hur vinst går för publicistisk integritet egentligen. Är det inte det det handlar om?
När det gäller mitt media vet vi väl inte riktigt det.
Nej, okej. Men man har väl ganska många anställda som ändå säger ungefär så genom åren.
Alltså, men vadå? Bonnier har ju knappt tagit över än.
Nej.
Eller menar du mitt media som är på den gamla tiden? Med de gamla ägarna?
Ja.
Men där var ju var helt uppenbart. Där blir alltså inte
du är redan tänkt i the new.
Därför att jag tänker Bonnier News. För det är
Det vet vi absolut inte. Nej,
det är ju samordningen som väl kanske blev Thomas Matssons fall.
Ja.
Att man vill samordna DN, DI, Expressen. Man vill samordna med lokaltidningarna, man vill samordna med HD och Sydsvenskan.
Ja, exakt.
Och där vill inte han vara med.
Nej. Så att det här är väl också frågan, hur självständig kan man vara som chefredaktör idag gentemot ledningen?
Det blir väldigt intressant att se.
Ja.
Dels vem som blir på Expressen nu. Blir det en jurist eller ekonom eller blir det en publicist? Eller?
Ja, men inte det här mycket mer intressant att prata om än om kön? För det har ju varit så mycket diskussioner. Ska det bli en man eller en kvinna? Ja, men jag tycker inte, spelar det verkligen en jättestor roll just nu? Nu är det ju liksom större värden här som står på spel. Det ska väl ändå vara rätt person. Några av dem som man har pratat om är ju Jan Helin ifall han skulle ha tröttnat. Sofia Wadensjö Karén som ju knappt har varit ett år på UR. Och lite annat Fredrik Karén, för övrigt Sofia Wadensjö Karéns make, har ju nämnts lite som namn. Så är lite mer andra otippade wildcards. Men Där undrar man ju också hur länge det ska, hur lång tid kommer det här ta egentligen? För att det drog ju ut på tiden väldigt innan Sofie Olsson och Sen kom in på Aftonbladet. Det var ju så där att folk blev ju till slut liksom riktigt irriterade om man.
Nej, men det som är, det är ju har Anders Eriksson och Bonnie Newsen tydlig idé om vad de vill ha för person, då tror jag att det kan gå ganska fort.
Ja.
Om de däremot söker lite brett efter någon lämplig kandidat, då kan det naturligtvis ta lång tid.
Mm.
Jag skulle inte bli förvånad om nu SDF-chefredaktören Claes Granström blir kvar. Jag tror att om han passar väl i alla fall, skulle jag tänka mig in i det här att man mer samarbetar och hittar.
Ja, men det tråkiga är att han är så anonym. Alltså det är ju ingen som man har hört diskutera mediefrågor direkt.
Men han kanske inte har haft den rollen tidigare också. Man ska också ge människan möjlighet att växa. Han kan ju absolut bli.
Ska man ge folk en chans, menar du, efter att de har fått jobbet i fråga? Ja.
Nej, men just när det gäller hur mycket man i debatten, menar jag.
Mm.
Man blir ju i debatten när man har en funktion.
Ja.
Eller?
Jo, så är det väl förhoppningsvis. Ja. Alltså du blir väl mer eller mindre inkastad. Vissa forum kan du ju inte säga nej till, morgonsoffor och så vidare. Men det jag tänker på med alla de här andra namnen som har nämnts, det är väl, skulle de verkligen klara av de utmaningar som finns nu på Expressen bättre än Thomas Mattsson? Knappast, va?
Men ja, om det nu stämmer, vilket det ju uppenbarligen gör, att han får gå därför att han har värnat Expressen för mycket.
Mm.
Då har jag väldigt svårt att se att Jan Helin skulle kunna vara intresserad. Eller Sofia Wadensjö för den delen. Men det är ju som sagt att allt sånt här med person blir ju alltid så spekulativt.
Men det är det folk lyssnar på media.
Ja. Vad skulle du vilja se på någon? Om du,
Thomas Mattsson fortfarande?
Ja, men nu blir det inte han.
Okay.
Jag är ledsen, det är inte så. Men jag skulle också vilja ha en typ Thomas Mattsson.
Ja.
Förstås. En publicist som värnar yttrandefriheten och som står upp för alla de här viktiga värdena.
Mm. Mm. Absolut.
Och som jag tycker att det är viktigare med Expressen än med, än med pengarna inom Bonnier News eller vad det kan vara.
Precis.
Ja.
Men nej, det är jättesvårt att tänka sig, som sagt. De kandidater vi journalister vill ha som är intresserade av liksom god medieetik och god publicistik är ju inte nödvändigtvis de som är liksom bäst på business. Alltså det blir ju så, det är så sorgligt att det ska vara så krasst också, att värdena ska ställas mot varandra. Särskilt en så stor organisation, därför att han ska ju egentligen inte betungas med de stora. Alltså han är bara chefredaktör inom citationstecken ändå, eller hur?
Ja, men precis, han är ju inte vd.
Nej, så att det blir ju ändå tokigt.
Nej, men vi pratade lite grann om det här. Hade det funnits någon möjlighet för honom att ändra stil eller att lyssna lite grann på ledningen för att ändå vara kvar, kanske?
Mm. Men folk reagerar ju olika. Alltså en del kan ju bli ännu mer envetna. Det var ju så att Thomas Mattsson skrev en väldigt intressant blogg som visade sig vara då precis innan han fick sparken, som jag och många andra journalister höjde lite på ögonbrynen åt. Och det handlade om liksom vikten av mediegranskning i princip och bristen på det i Sverige och hur viktigt det är. Och han tog väldigt ton för att man nu lägger ner medievärlden till exempel, och den var så starkt skriven att man undrade, vad är det bakomliggande budskapet? Mm. Det är liksom, han vill säga någonting mer. Nu förstår man ju att det här var liksom en avskedspost där han verkligen värnar den oberoende journalistiken. Så det är värt att gå tillbaka och läsa den igen. Det man tänkte annars var ju att nu vill han verkligen markera gentemot ledningen kring nedläggningar av sånt som medievärlden. Han vill, det är något här. Extremt lång och passionerad bloggen, som man fattat det har utlöst av någonting.
Mm. Nej, men det är ju väldigt särskilt tråkigt att han som har det här starka engagemanget för medier, journalistik
och för David Isak, tänker jag också.
Det har ju för sig också Karin Olsson tagit över, men alldeles oavsett det så är det just han som får gå, samtidigt som medietidningarna blir färre och de blir mer mer enkelspåriga förstås.
Så, så är det ju,
trevligt. Självklart. Ja, men det blir ja, ju på
visst,
ett annat sätt.
Visst.
Vi har också, svenskan hade ju mediebevakning tidigare, Malin Ekman.
Nu hon är hon USA-korre och vi vet inte om hon har fått någon ersättare, det ser inte ut som det.
Nej. Och, ja, nej men det blir, vi har ju färre medbevakare idag.
Ja, så är
och
det.
Och i det sammanhanget så blir ju liksom förlusten av Thomas Mattsson kanske ännu större.
Så är det, så är det. Det är jättesvårt att tänka sig någon som skulle ha samma tongivande liksom stil och sätta mediefrågor på agendan. Vi har ju en bra pressombudsman till exempel. Men det är fortfarande inte samma sak, för du står ju lite på andra sidan. Mm. Så man vill ju ha just någon som själv styr en sån liksom statusskepp som Expressen. Det är ju det. Så finns det ju jättemånga bra publicister för mindre tidningar ute i landet. Alltså jag tänker jo, men, Daniel jag Nordström menar, och liknande.
Jo, men absolut, det finns ju flera som naturligtvis hörs och syns i debatten. Men den här...
Alltså rikstyngden på något sätt. Att alla vet, Expressens chefredaktör går ut och säger stoppa hoten mot journalister, har ju mycket större tyngd. Alltså tyvärr än om, ja, då har ju andra bra personer, Jeanette Gustafsdotter, men vet mannen på gatan vad utgivaren är? Nej. Så att det har ju också den här effekten tycker jag, gentemot allmänheten.
Hon är ju dessutom på tidningsutgivarna.
Ja, ursäkta mig.
Det är lugnt. Men jag menar, enskilda chefer, jag tror att de kommer alltid ställa upp naturligtvis och engagera sig i det här.
Ja.
Och vi kommer naturligtvis fortsätta att engagera oss på journalisten också. Jag menar, det är inte så att det är borta.
Nej.
Det är bara det att det blir en extra... tomt, det blir ett extra vakuum just nu när Thomas Mattsson ändå slutar.
Och nu vill ni inte diskutera personer, så ska jag göra just det helt kort.
Ja,
och
det,
det är jätteintressant.
Jag har inte sagt att vi inte ska diskutera, jag har bara sagt att det blir ju rätt lätt spekulationer och på ganska lösan grund.
Nej, men absolut, och det blir orättvist att ta ut saker i förskott. Jag håller med, men jag tycker ändå vi måste notera hur konstigt det är att Karin Olsson uppges liksom hela tiden, inte förekomma alls i spekulationer och inte heller är med på mediebranschens listor över de kan tänkas ta över efter Mattsson. Och vad jag har fått höra så är liksom ledningen inte hon finns liksom inte in the cards.
Nej, det är väldigt konstigt.
Ja, och hon är ju jättepopulär och duktig och det är man aldrig hör någon på Expressen tala illa om och som gör sitt jobb fantastiskt bra och har varit där länge. Och kulturchef för de som inte vet. Mm.
Jag tycker så här, vi kan ha som ett litet tema i hela den här podden, att vi pratar mediebevakning. Det finns ju en annan podd som kallas sig Mediepodd.
Va, vad konstigt.
Ja, eller hur? Så här, det är helt obegripligt.
Ja.
Men hur ser vi på det? Hur ser marknaden ut för mediepoddar? Eller?
Ja, men det är intressant att du säger det. Apropå det här med att mediegranskningen försvinner och den urholkas och det är färre personer som ska göra det jobb som mycket fler har gjort och större och enskilda redaktioner. För att jag kommer ju snart ut med en bok som är granska förlossningsvården. Så jag satt precis idag och tittade på poddar som tar upp allt från kvinnor, jämställdhet, föräldraskap, politik, samhälle. Alltså det täcker ju in ganska mycket. Och den listan blev jättelång. Jag var tvungen att göra olika kategorier här. Kvinnor en, föräldraskap, baby, liksom födsel, allt möjligt.
Ja, cool.
Men medier då? Ja, men då har vi ju då den här mediepodden som två män har. Emanuel Karlsten och...
Ola Lidbom.
Ja, precis.
Olle Lidbom.
Yes. Men, och sen så har vi vår här då, er eminenta Bjurvald med hjärta. Och sen så har ni ju också fler andra journalisten podden ju. Du poddar ju med Ola Sigvardsson bland annat. Men det var ju inte mycket annat. Alltså jag hittade inga... Vissa tidningar runt om i landet har ju att de liksom vid tillfälle tar upp någon. Eller någon kultursida har en litteraturpodd. Express och Kultur har ju den här, heter den Möteslunch med Montelius? Eller Gunilla Brodrej, Martina Montelius? Ja. Men de är ju mer kulturpoddar. Bara att de råkar vara liksom tidningsägda. Det finns ju jättefå mediepoddar.
Mm.
Jag lyssnar bara på några få utländska som finns. Jag lyssnar på Pointer Institute och lite såna här som finns i USA.
Tror du att det kan vara så här? För att jag tycker att det var så extremt intressant att läsa New York Times artikel kring högermedierna i Sverige. Alltså
ja!
De har en så här, verkligen särställning i världen
ja.
Över hur... hur lurade svenskarna blir, kan man ju säga. Ja. Av att ryska pengar går in och stör de här...
Ja.
Att de stödjer de här högerextremistiska
precis.
Ja. Men då... Kan det vara så att vi känner oss liksom... Eller att det, folk inte orkar ge sig in i det här att diskutera journalistik? Eller är det den här högerextrema... attackerna som är för jobbiga, eller finns det verkligen inget intresse för mediefrågor? Alltså för mig är det ju, du vet, man andas ju bara detta.
Ja, såklart, men vad intressant att du säger det, för då kopplar jag det till en spaning jag har.
Mm.
Och det är att redaktörer, redaktioner på oberoende tidningar, riktiga tidningar, inte propaganda, har blivit jättedåliga, tycker jag, på att stoppa journalisttjafs. Jag tänker på det senaste tjafset om apatiska barn med Gellert Tammas och Mattias Göransson på Filter. Vi hade tidigare ett annat med Gellert Tammas, tidigare bråk för några månader sedan. Och det handlar om, som det har varit bara de senaste 2-3 åren, det är att internt, ofta helt svårbegripligt, käbbel mellan olika tongivande journalister kommer ut till allmänheten. På till och med stora arenor som DN Debatt och Expressen Debatt. När antingen borde vara i typ terapirum, ja men faktiskt, eller hos så här, arbetsmiljöansvarige. Eller bara en strid mellan dem själva på någon pub.
Mm.
Och det tror jag verkligen ligger oss i fatet. Det är klart att folk blir jättetrötta. De tror ju säkert, om man bara får syn på din och min podd här, att det är det vi sitter och gör. Alltså he said, she said. Vem sa vad, vem publicerade först, och det var ett rykte, och vem sa vad, och du var minsann stygg mot mig, och du var förtryckande mot mig 1995. Alltså, jag klarar inte av att läsa det. Och ändå är man så här kompis, kompis till så här, svåger till många av de här inblandade.
Mm.
Vad tycker du om det konstiga? Varför sätter inte redaktörerna stopp? Är det den här som vi har pratat om tidigare, twitterifieringen av debatten? Att den också liksom har påverkat mediediskussionen?
Jag tror att det finns vissa journalister som har så hög kred så att de hamnar på debattsidan oavsett vad de... egentligen skriver om.
Vad de har att älta, helt enkelt.
Det, jag är ju också så intresserad, så att jag tycker ju även den här diskussionen mellan Gellert Tammas och Mattias Göransson var ganska intressant.
Mm.
Även om Gellert Tammas nu verkar ha haft ganska fel kring boken som inte Filter är med och skriver om apatiska bra.
Nej, exakt.
Men det är klart att man kan diskutera Filter. Det har varit en väldigt upphöjd publikation. De har gjort lite konstiga publiceringar under det senaste året.
Mm, mm. Jag vet, men det är så internt.
Ja, men det är verkligen internt. Jag håller helt
det är otroligt internt. Ja. Och sen så är det så svårbegripligt om du inte är inne i det. Det handlar om en vem specifik person som heter Chang Frick, som är en högerextrem / högerpopulistisk fristående opinionsbildare. Står bakom såna här högerextrema tidningar. Tidningar verkligen inom citationstecken. Ska han då ha varit med på något sätt och medverkat i Filter och haft gemensamma projekt? Nej, det hade han inte. Det var fel. Nej. Däremot har en frilanser för Filter en gång haft kontakt med honom. Det är så här, red ut här innan.
Ja, ja.
Men också, okej, okay, om man då måste ta det här till spalterna istället för, som sagt, arbetsmiljöfråga eller red ut privat. Då tycker jag att då kan det väl vara en debattare i Journalisten eller Dagens Media.
Men jag håller med dig.
Varför? Alltså, det är så stort.
Det är precis det. Det är precis det man måste komma fram till. Var ska den här debatten föras?
Ja.
Vi hade ju en liten debatt mellan Filter och Thomas Klangas i våras. Jag tycker också det är rimligare att vi pratar med varandra och försöker reda ut. Ja, men det kan ju finnas missuppfattningar här.
Mm.
Man kan också till och med undra, kanske Gellert Tammas hade ju kunnat ringa upp Mattias
Göransson. Ja, tänk vad mycket spaltmeter man hade sparat till så här UNICEF-viktiga inlägg.
Nej, men jag tror framförallt att det är någonting, verkligen något viktigt där på spåren. För att allmänintresset är ju naturligtvis väldigt, väldigt litet.
Ja.
Och om det är någonting man får med sig av det här är att, jaha, Filter är inte heller bra.
Nej.
Eller, åh, nu käbblar de där journalisterna igen.
Mm. Men vet du, en mörkare misstanke jag har då? Ja, vilka är det man får med sig? Ja, du vet vilka, det är trollen. Det är trollen och högerextremisterna som nappar på namn. Vi har några sådana här namn, Henrik Arnstad, Gellert Tammas, som får de här typerna av människorna på nätet, som återtwittrar till sina 10 000-tals följare att se rött. det är liksom som kodord, som en gång Åkesson höll på med kodord islamisering, som också bara han sa det liksom kunde trigga enorma mängder retweets och likes och så vidare. Så det är ju min otäcka liksom, mörkare farhåga. Mm. Ja, att varför tar redaktioner överhuvudtaget in sånt här? För man vet att det kommer spridas i vissa grupper. Och klick har ingen så här fin eller ful stämpel. Klick som klick. Mm. Spridning som spridning. Om det står att en artikel är spridd eller läst 20 000 gånger. Det är ingen som vet. Är det här galningar eller seriöst branschfolk?
Mm.
Så den hänsynslösa liksom klicksugenheten, jag tror att den smitt, att det är den som ligger bakom där. Ja, men den förklarar det, alltså, ju ändå varför riksdagsledamöter idag i Sverige får hetsa mot folkgrupp utan att bli tagna i örat, som Hanif Bali. Mm. Hur kan en av våra värsta troll vara riksdagsledamot? Det är ju fullkomligt groteskt alltså. Den här personen skulle ha fått sparken efter en sån grej för 10 år sedan. Mm. Nu är det bara dag ut, dag in. Förföljer Alexandra Pascalido som säger att hon orkar inte mer. Det är ju det medieklimat vi har fått.
Mm.
Så visst tusan, tror inte du att det smittar av sig på publiceringsbesluten?
Ja, men det hör kanske lite grann ihop med det som vi pratade om tidigare, det här med att det finns en rädsla att ta den här diskussionen. Därför att journalister är väldigt nedtryckta på något sätt i debatten, har inte särskilt hög status. Mm. Och man från redaktionell sida inte riktigt orkar stå upp varje gång. Alla chefredaktörer står upp ibland och tar striden ofta.
Mm.
Man kanske inte gör det hela tiden och alltid.
Precis.
Och den här neddragningen då av mediebevakningen gör ju inte det lättare direkt.
Nej, exakt. Men jag menar, det vore väl bra om vi offentligt kunde, att man prioriterade ändå mediediskussioner som låg på en lite större och viktigare nivå. Alltså exempelvis så här ser det ut. Där uppfattas Trumps hate speech, hatspråk om vi börjat säga på svenska, har gjort i USA. Lett till det här fysiska våldet, den här förskjutningen av debatten. Hoppet står väl lite till Publicistklubben ändå. Det är ju där såna här grejer kan ältas tycker jag. För då är det så här, för journalister, bland journalister.
Mm.
Där skulle tycka jag en sån här med interna tjafs mellan Tammans och Filter. Ja, och sen så undrar jag, men som chefredaktör för Journalisten, hur mycket så kallat vanligt folk då, alltså icke-branschfolk, läser tidningen på papper och online? Kanske inte så mycket på papper, men på nätet.
Alltså det är ju lite olika vad vi har för någonting.
Mm.
Men den generella bilden
mm.
är att vi har väldigt mycket utav branschfolk som är inne och läser.
Mm.
Det är allra alltså jag tror vi ligger kanske på 80-90%
mm. Mm.
branschfolk. Och sen så är det klart att vissa saker triggar.
Mm.
Har vi en debatt med Cissi Wallin mellan Cissi Wallin och Lina McBull, ja men då blir det ju
spritt ut i allmänna debatten, precis.
Ja. Men generellt sett våra nyhetstexter eller även debatttexter, de når ju branschen kan man säga.
Mm. Mm. Ja, men det här ger jättemånga bra tankar. Jag ska ordna ett seminarium om någonting helt annat på Kulturhuset i höst. Skulle man kanske kunna prata med dem om inte de kan ha någon regelbunden mediesalong eller liknande. Publicistklubben har ju en viss så här äldre farbror med glasögon känsla. Och jag vill också så här, hur många känner till det?
Ja, men jag har ju blivit, sen de flyttade ut till Eldekvarn, tänkte jag säga, till Elverket, så har jag knappt varit där.
Nej, jag har varit en gång på Elverket.
Ja, det är knepigt.
Men jag tror att, alltså, att få upp mediefrågor med på någon slags allmän debatt, samhällelig agenda. Det är därför det är så tråkigt att inte Jan Helin satsade på ett lite mer häftigt medieprogram i SVT, tycker jag. Han har varit där i 3 år. Ja, vad heter det? Fönster mot medievärlden. Eller fönster mot mediebranschen.
Fönster mot
medievärlden tror jag att det är. Ja. Nej, men alltså namnet, det skulle vara så skojigt retro, det hette något sånt på 80-talet. Nej, men det är kanske inget som lockar liksom unga tittare.
Nej, men det är ju ett väldigt intressant medieprogram tycker jag. Men visst, det Det har ju inte den här debatten, det har ju inte riktigt.
Nej, men alltså
man tänker på... Det är inte den här skärpan kanske inte, men, det är, men den tar ju upp intressanta fenomen.
Ja, men om man tittar på ett kulturprogram som Kobra, som har haft unga bra reportrar, som tidigare kanske har varit på Nöjesguiden, rest över världen, jättekul layout eller vad man säger i tv-branschen, häftigt färger, blinka, ny kul musik... alltså gör något sånt med det här, lite mer innovativt med det, snabba klipp. Nu är vi på The Sun som firar 125 år med här händer det, och nu är vi på Hongkong, hur lyckas man bevaka protesterna där? Även journalister blir nedslagna, vi följde med lite sådär. Ja, nu har du fått en pitchen, Jan Helin, och du lyssnar.
Önskemål till SVT och Jan Helin.
Ja.
Jag tänkte bara att vi kan ändå konstatera en annan nyhet som också kommer idag. Nämligen att staten kommer att säga okej till att ett medietesystem som har alla medier i sig kommer att kunna fungera. De kommer att kunna få ta över en del av det som finns på granskningsnämnden idag.
Ja.
Att man inte får, att man ska ta hand om den enskilda individen och så. Och det känns ju som en positiv bra grej som kan göra någonting åt våran medievärld kanske.
Absolut. Vi ser ingen nackdel än i alla fall. Det har väl bara varit glada hejarop också.
Någonting vi har väntat länge på kan man säga.
Ja, så vi följer det.
Nu har vi, om vi slutar nu så klarar vi oss inom våra stipulerade 30 minuter.
Wow! Så rappa som vi hoppas att vi är varje gång.
Ja, men ska vi redan nu ändå säga att vi ska livepodda på bokmässan?
Ja, men ta med tusan. Det ska vi göra. Vi ska till Göteborg. Jag kan inte dialekten. Men det ska vi göra. Vi återkommer.
Det är ju hem för mig. Tid. Göteborg är ju hem.
Ja, men det hörs inte, vet du.
Nej. Men vi ska göra en podd innan dess, tror jag.
Ja, vi gör en podd innan dess. Och så kommer vi vara där på, vi ska titta här till och med redan
torsdag morgon,
ja, vi kommer vara på torsdag morgon 9.15 till 10.20. Det tycker jag folk kan masa sig upp till. På mediescenen.
Det är som är ett litet problem där. Det går liksom sagga lite i början, tror jag. För att 9.15 kommer tåget från Stockholm in.
Aj. Då pratar vi om helt ointressanta saker.
Ja, de första 5 minuterna så
precis
presenterar vi våra CV eller något.
Ja, vi pratade om vad vi gjorde kvällen innan på bokmässan och stor fest. Jag tycker det skulle vara jättekul om vi kunde ta upp kanske lite branschfolk. Ha lite folk som gästar. Mejla mig eller Helena. Perfekt.
Ja, tack.
Tack.
Hejdå. Hejdå.
Journalisten podden.